vi vet också hur han mår.
Och hur mår han?
Det är svårt att gå in på detaljer i det här. Det råder sekretess, men jag vill ändå säga, eftersom du nu frågar, att han mår efter omständigheterna väl, men jag vill inte gå in på några ytterligare detaljer.
Finns det någon formell anklagelse mot honom?
För tidigt att säga, utan vi arbetar konsulärt för att han ska få det stöd som han har rätt till, i första hand ett juridiskt ombud.
Svante Liljegren, chef för UD:s konsulära enhet, tack för att du var med oss den eftermiddag här i Studio 1.
Helena Groll och Per Bergfors Nyberg gjorde eftermiddagens Studio 1. Mer Studio 1 blir det efter 11-nyheterna, då bland annat om den lokala folkomröstningen i Ulricehamn. Om en parkeringsplats ska få vara kvar eller om det ska bli ett kulturhus där. En fråga som engagerar många. Vår kollega Micke Sjödell sände därifrån idag. Lyssna på det i vår nästa timme. Nu blir det Eko-nyheter.
Här är Ekot. Journalisten Joakim Medine frihetsberövades i Turkiet igår. Och ikväll så kommer det uppgifter om vad han anklagas för. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros vet mer.
Ja, enligt turkiska medier så har en domstol i Ankara utfärdat en arresteringsorder mot Joakim Medine. Det här ska de ha gjort för länge sedan, där han anklagas för att ha förolämpat president Erdogan genom att ha befunnit sig på en demonstration i Stockholm i januari 2023. Och det här i samband med Sveriges NATO-ansökan, då en grupp som heter Rojava-kommittéerna hissade en dock föreställande den turkiske presidenten Erdogan utanför Stockholms stadshus. Och det fick väldigt mycket kritik i Turkiet, men även i Sverige, av statsministern Ulf Kristersson, men har hyllats av terrorstämplade PKK. Och nu, det är så att anklagelserna är väldigt otydliga när man läser dem, där man menar att Medine tillsammans med 14 andra ska, ja, antingen ha organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den eller varit i kontakt med den. Så det är väldigt, väldigt vag beskrivning av vad Joakim Medine ska ha gjort. Jag ska bara också säga en sak, att han även anklagas för att vara medlem i en terrororganisation.
Samar Hadros från Istanbul där. Men chefredaktören för den tidning som Joakim Medine arbetar för, Dagens ETC, säger att anklagelserna mot Medine är falska.
Inget av det här stämmer. Det är ju grundfalskt. Joakim Medine är journalist och åkt till Turkiet för att rapportera om händelseutvecklingen där.
Den här incidenten i Sverige 2023 med Erdogan-dockan som hängdes upp och ner, och att han skulle haft samröre eller varit inblandad i det där. Vet du hur det ligger till med det?
Ja, det är en lögn. Vi rapporterade om det som en nyhetshändelse, precis som andra dagstidningar gjorde. Joakim Medine, ja, jag vet inte ens. Det är liksom absurda anklagelser. Det stämmer inte med verkligheten.
Reporter här Felix Österpersonne. Sida kan komma att styra om 150 miljoner kronor för att stötta de människor i Myanmar som drabbats av dagens kraftiga jordbävning. Jakob Werneman är chef för den humanitära avdelningen på Sida.
Här är viktigt att poängtera att de 158 miljoner kronorna är till humanitärt stöd brett i Myanmar. Det pågår ju ett inbördeskrig också i Myanmar, så den här jordbävningen kommer som en katastrof i katastrofen redan. Och då är det viktigt för våra partner att kunna bedöma skadorna, se hur många människor som är drabbade till exempel nu av jordbävningen och anpassa stödet, livräddande stöd till de människor som behöver det mest.
Skolor och sjukhus har kollapsat och hundratals personer ska ha omkommit på grund av jordbävningen. I Thailand är Bangkok nu ett officiellt katastrofområde och enligt uppgifter till Reuters skickar USAID teams till Thailand som ska hjälpa till i området. Vi hör Jakob Werneman igen om läget i Myanmar.
Vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket om hur omfattande skadorna är. Och det kommer sannolikt ta dagar, kanske veckor, innan vi får den bilden klar för oss. Och då är det viktigt för våra partner att kunna bedöma skadorna, se hur många människor som är drabbade till exempel nu av jordbävningen och anpassa stödet, livräddande stöd till de människor som behöver det mest.
Jakob Wernerman på Sida sa det, reporter var Hena Gailani. USAs vicepresident J.D. Vance kom med stark kritik mot Danmark under sitt tal på Grönland ikväll. Danmark har inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och det här måste förändras, sa bland annat vicepresidenten.
Inför en publik bestående av amerikanska soldater på Pituffik Space Base levererar J.D. Vance både det man väntat sig och fruktat i Nuuk och Köpenhamn. Stark kritik av det danska försvaret av den strategiskt viktiga ön. Vance sa samtidigt att USA respekterar grönländernas rätt till självbestämmande, men att han hoppas att de inser att de är säkrare med USA än med Danmark.
I think that you'd be a lot better having coming under the United States security umbrella than you have been under Denmark's security umbrella.
President Donald Trump har sagt vid upprepade tillfällen att USA bör ta över Grönland och har inte velat utesluta militära maktmedel. På en direkt fråga om det finns några sådana planer färdiga svarar vicepresidenten att han inte tror att det någonsin kommer bli nödvändigt.
We think we're going to be able to cut a deal.
Trump kommer göra det han brukar, en deal. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Och i USA så växer nu oron på olika universitet därefter flera uppmärksammade gripanden av utländska studenter med påstådda Hamas-kopplingar. Samtidigt säger myndigheterna att jakten på sådana studenter bara börjat.
På övervakningskameror syns hur turkiska universitetsstudenten Rumeysa Öztürk på Tufts University i Massachusetts omringas av agenter från amerikanska migrationspolisen ICE. Myndigheterna menar att Rumeysa Öztürk deltagit i aktiviteter i stöd för terrorstämplade Hamas och hennes studentvisum är nu återkallat. Men Massachusetts justitieminister, demokraten Andrea Campbell, som samarbetar med Öztürks advokat, säger att Öztürk inte brutit mot någon lag. Däremot har studenten tidigare skrivit en opinionsartikel i skoltidningen där universitetet bland annat kritiserades för att inte ta avstånd från Israel. På en specifik fråga om Öztürks fall ger USAs utrikesminister Marco Rubio under en presskonferens istället ett generellt svar att utländska studenter som vandaliserat och angripit andra på universitet under demonstrationer inte längre är välkomna i USA. Och han säger att över 300 studentvisum hittills återkallats och att det kommer att fortsätta tills, som han säger, alla galningar lämnat USA.
We're looking every day for these lunatics that are tearing things up.
Simon Isaksson, Dallas.
Imorgon så väntas inledningsvis halvklart i mulet väder. Under dagen minskande molnighet med gott om vårsol på de allra flesta håll, men i fjällen fortsatt tidvis snöbyar. Från 13 grader i söder till 2 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, andra timme fortsätter här. Vi ska till Ulricehamn som ska folkomrösta om parkeringen ska vara kvar eller ersättas av ett nytt kulturhus. Sen reportage om uppslitande debatt i Rumänien om demokratins status. Och med det så lämnar jag över till eftermiddagens programledare Helena Groll och Per Bergfors Nyberg.
Det ska handla om kommunala folkomröstningar som är rådgivande åt politikerna. Blir det mer eller mindre demokrati för invånarna? I Ulricehamn så är det folkomröstning imorgon om en stor parkeringsplats ska kunna användas till ett kulturhus istället. Och Mikael, du är där på plats. Hallå. Mitt i stan.
Ja, det stämmer. Ja. Du, jag har faktiskt rört mig från den här omtalade parkeringsplatsen till rådhuset, en vacker gammal träbyggnad i gult med anor från 1700-talet. Det är här inne nämligen som det ska röstas på valdagen, men faktum är att förtidsröstningen är redan igång. Det är en stridström av människor som går in och röstar. 10% tror jag, 2000 lite drygt människor har redan röstat. Några av dem finns med mig här utanför rådhuset. Egon Johansson, hallå.
Hallå.
Du har varit inne och röstat. Bilparkering eller kulturhus, hur löd din röst?
Kulturhus.
Och hur motiverar du det?
Vi har väntat och vi har väntat. Och nu måste vi, innan, så länge vi har uppleva detta. Det, annars kommer det säkert att ta hur många år som helst. Så det är helt och hållet det. Att vi behöver ett kulturhus här.
Var ska alla bilarna ta vägen då?
Alltså de två går lite längre. Det är så, man får ta det.
Man får knata istället?
Ja.
Okej då. Evert Hedman, du står också här. Du tycker tvärtom. Du vill gärna behålla den här parkeringsplatsen. Hur resonerar du?
Ja, jajamän. Jag vill ju gärna ha ett stadshus men inte på bekostnad av parkeringen. Det finns redan dåligt med parkeringar och när det är event så som Newport eller säg småstads eller storfamiljer som ska handla så är det inte så lätt för man ska gå hela vägen och köpa på sig mat för 8 personer i hemmet till exempel. Nu var det stor summa men ja. Nej, jag tycker man ska ha parkeringar så att man kan ta sig runt i stan lättare.
Men skulle inte stan må bra av ett kulturhus och ett bibliotek? För det har ju varit stängt och varit i tillfälliga lokaler i flera decennier.
Jo, det är självklart. Jag vill gärna ha biblioteket tillbaka och stadshus. Men jag tycker man ska kunna sätta det på något ställe där det inte tar upp alla parkeringar. Anser jag.
Vad tycker du om de här argumenten, Egon?
Alltså, det är klart att jag har tänkt så också. Självklart. Men det alternativet alltså tycker jag inte räcker till för jag menar vi är ju bortskämda med parkeringar liksom. Det är bara så att man jämför med andra så har vi ändå ganska okej.
En som står här också som inte röstar och tänker inte rösta, det är du, Elena Spjut. Varför står du över?
Elin Öster.
Förlåt, Elin Öster heter du. Jag ber om ursäkt, det var mina papper som jag slarvade med.
Ingen fara. Nej, men jag fick hem den här lappen häromdagen. Dåligt engagerad kanske är. Men jag tänker att jag ska inte rösta. Det är en rådgivande folkomröstning. Och jag tänker att det kommer min röst kommer liksom inte påverka. Politikerna har redan, de kommer ta sitt beslut. Och även om 99% av Ulricehamn röstar för nej. Så tror jag att de kommer att placera ett kulturhus där ändå. Och det är lite så. Jag vill jättegärna ha ett fint kulturhus. Jag struntar lite i vart det ligger. Men jag vill inte att mer pengar från kommunen läggs på det här.
Den här folkomröstningen uppskattningsvis runt 2 miljoner kronor. Det är för mycket tycker du?
Jättemycket pengar som man kunde lägga på något annat.
Okej, tack alla tre. Vi har fler gäster. Jag ska flytta mig in här i rådhuset. För här har vi samlat fler personer som är engagerade. Det var ju bestämt sedan ett par år sedan att kommunen faktiskt skulle och ville bygga ett kulturhus på en del av den här stora parkeringen. Delar av Ulricehamnsborna var emot, fick igenom den här folkomröstningen genom ett folkinitiativ. Bengt-Olof Foss, du var en av dem, eller är en av dem som står bakom det här folkinitiativet. Vad är det för fel på ett kulturhus där nere på parkeringen?
Alltså, frågan handlar för oss om ytterst placeringen. Och nu har vi i Sveriges riksdag har gett landets kommuner under en process som har pågått under många år möjligheten att arrangera lokala folkomröstningar. Det började 77 och skrevs 94 nya regler. Och 2011 så har man hittat en modell där det tycks fungera. Vi har haft 50 lokala folkomröstningar.
Men det här är den första i Ulricehamn. Varför var det viktigt att få...
Jo, det här så här. Orsaken till att man har skapat det här verktyget, instrumentet, varför Sveriges riksdag har gjort det, det är för att man upplever att människor ger uttryck för att man kommer längre och längre ifrån besluten. Jag har bara under 10 minuter på torget här pratat med människor som säger att det är ingen idé. De bryr sig ändå inte. Det är redan bestämt. Jag säger inte att de har rätt. Men det där är en känsla som sprider sig hos svenska folket. Och det där är ett allvarligt hot mot demokratin. Och därför ser jag de lokala folkomröstningarna i Ulricehamn idag som ett exempel på att försöka föra besluten närmare folk.
Bredvid dig här så står Victoria Kleiber Svensson, du är kommunens kulturstrateg. Du jobbar mycket med Ulricehamns publika verksamheter. När vi talades vid tidigare, då sa du att det här med folkomröstning, det är nästan löjligt.
Ja, alltså vi har ju så trängande behov av ett kulturhus och ett stadsbibliotek framförallt. Just nu har vi packat ner hela stadsbiblioteket i kartonger för vi har ingen lokal att vara i. Och jag tycker att vi måste se längre än till parkeringar. Vi måste se det till en helhet att den här kommunen behöver ett kulturhus. Om vi ska få en stark kommun där barn och unga får utvecklas och vara kreativa och kunna ta del av litteratur, och det hänger också ihop med läsfrämjande arbete, så behöver vi det här huset. Det är viktigt, och dessutom har politikerna ju redan bestämt sig för att det ska vara ett kulturhus där.
Men är det inte bra då med den här demokratiska möjligheten att låta människor och Ulricehamnsborna säga sitt i en folkomröstning?
Jag tycker det är jättebra med att folk får säga sitt, men det kommer i fel ordning. Just nu är politiker, tjänstepersoner och ett fantastiskt arkitekter igång med att planera för det här kulturhuset. Så det har redan kostat väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid. Och vi är trängande behov av att snabbt få till kulturhuset.
Vad säger du om den argumentationen då, Bengt-Olof Foss?
Ja, det har ju i debatten kommit att framstå som att det var ett för eller mot ett kulturhus. Och det har aldrig varit, ifrån vi som har tagit initiativet, har inte för en sekund varit för eller mot ett kulturhus. Det har bara handlat om placeringen. Och då tycker jag att det vore förmätet att förvägra Ulricehamnarna att i en lokal folkomröstning få vara med och bestämma var det ska ligga.
Vi ska strax höra ansvarigt kommunalråd här, men jag bara undrar, tror du politikerna lyssnar på det här då? Vad nu utfallet blir? Det får vi veta imorgon, ett preliminärt resultat i alla fall.
Ja, jag utgår ifrån att man lyssnar. Jag vet att det finns komplikationer i den här närdemokratin. Det finns komplikationer, det finns frågeställningar som är inte så alldeles enkla att hantera. Men ett högt valdeltagande, en klar majoritet, även om vi inte pratar om 90% eller 80%, så förutsätter jag att då kommer politiken att lyssna. Va? Men kom ihåg, det har aldrig handlat om för eller mot ett kulturhus.
Men Ulricehamns stadsbibliotek har haft tillfälliga lokaler sedan 70-talet. Under decennier har man försökt få till en lösning. Det har varit flera olika alternativ. Gamla stationsområdet nere vid närmare vattnet här. Ovanpå en ICA-butik här i stan. Nu har biblioteket varit stängt helt sedan i julas. Det väntas nya tillfälliga lokaler efter sommaren. Varför är det så svårt att få till en lösning? Vad tror du, Victoria Kleiber-Svensson?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Varför det är så svårt och varför det tar så lång tid. Men nu är vi ju där att vi faktiskt har bestämt oss för att bygga ett kulturhus. Så låt oss göra det. Och dessutom ska hela den här staden växa åt det här hållet. Och placeringen är bra. Det är toppenställe mitt i centrum. Och dessutom när hela en ny stadsdel håller på att växa fram med nya bostäder och så. Och barn och unga och behöver ha ett kulturhus mitt i centrum så att de lätt kan ta sig dit. Och dessutom blir det blir ju inte bara bibliotek, det blir ju kulturskola och ungas fritid också. Så det här är ett hus för framtiden och där barn och unga kan växa och vara kreativa.
Här i rådhuset där folkomröstningen sker på valdagen imorgon, men även förtidsröstningen redan idag, har vi också Viktor Öberg, moderat kommunstyrelseordförande. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Ja, du har ju lyssnat till argumenten, du har hört dem förr. Ingen tvekan om var du står i frågan. Du vill ha det här nya kulturhuset på den här parkeringsplatsen. Du vill inte ens ha den här folkomröstningen heller. Varför inte det?
Nej, men i grunden är det ju lite som Bengt-Olof var inne på också. Vi har ju redan fattat beslut, vi har kommit väldigt långt. Vi är mitt inne i projekteringen. Att stanna nu igen skulle vara oansvarigt gentemot skattebetalarna att faktiskt bromsa en gång till och kasta ännu mer pengar i sjön.
Och nu är den här folkomröstningen igång. Vad jag förstod, jag fick några preliminära siffror. Ungefär 10% av de röstberättigade i Ulricehamn har röstat hittills, drygt 2000 personer. Kommer du lyssna på utfallet här då?
Om det blir en majoritet av befolkningen som faktiskt går och röstar, jag har uttryckt mig tidigare att det ska vara någonstans mellan 60-80%, och en majoritet av dem måste säga nej. Nej, men då kanske vi faktiskt kunde börja fundera på att lyssna på det, men annars anser jag inte att det är en tillräckligt stor mängd för att lyssna ur ett demokratiskt hänseende.
Vad händer då med stadens nya kulturhus och bibliotek om det blir så då att det blir 60-70-80% som röstar och majoriteten av dem tycker att nej, det här var en dålig idé?
Nej, men skulle vi nu mot förmodan landa i att inte bygga ett kulturhus, då kommer den frågan läggas i malpåse återigen. Det finns ju ingen aktiv politiker just nu som skulle ta i den frågan i en snar framtid. Eftersom den här frågan är ju ganska infekterad sedan länge och vi har aldrig kommit till skott. Och det är därför vi håller bra tempo nu för att få det genomfört under den här mandatperioden där vi vet att det har funnits en majoritet.
Min kollega Anders Diamant, han ställde frågan till några Ulricehamnsbor tidigare idag om det här med folkomröstningar och vad de tror att det ger. Så här, vi kan lyssna på vad de säger.
Ska du rösta?
Jag vet inte, jag är lite osäker. Det känns som att det inte ger någonting ändå. För att det där kulturhuset kommer väl byggas oavsett vad jag röstar på. är min känsla, så att jag tror att jag inte kommer rösta.
Ja, det beror på hur många som röstar och vad det blir, så får de ju försöka rätta sig efter det. Men det är inte säkert de gör det. De kanske har sin åsikt och vi har våran. Ja, jag tycker det kan fortsätta vår parkering.
Parkeringsplats eller kulturhus?
Kulturhus.
Folkomröstning, är det en bra idé?
Nej, inte om en sån här sak som man ändå kan bestämma då.
Ja, där hörde vi Kenny, Tom och Kristina till min kollega Anders Diamant tidigare idag. Vi har med oss en gäst till, en som lyssnat på hela diskussionen, Ann-Katrin Ljungar, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har ju granskat just kommunala folkomröstningar, folkinitiativ mellan 2011 och 2023. Vi kan väl konstatera först bara att det har blivit vanligare sedan 2011, för då ändrades reglerna. Det krävs mer, kan man säga lite förenklat, av kommunen för att stoppa en folkomröstning. Men knäckfrågan som vi undrar över då, Ann-Katrin Ljungar, vad leder de här folkomröstningarna till? Lyssnar politikerna?
Ja, det som man har sett från de folkomröstningar som har hållits ute i kommunerna, det är ju att kommunfullmäktige i en majoritet av fallen väljer att inte följa folkomröstningens utslag. Och det har att göra med hur högt valdeltagande det är, eller om det finns ett tydligt utslag för någondera alternativ i folkomröstningen. Och ytterligare så har vi faktum om beslutet redan är fattat. Alltså om det finns ett fattat beslut av kommunfullmäktige, så är kommunfullmäktige mindre benäget att följa folkomröstningens resultat än om det är en fråga som är under beredning eller om det är en helt ny fråga som läggs upp på den kommunalpolitiska agendan.
Så är det där ett problem då ur en demokratisk synvinkel att politikerna, som du säger, inte lyssnar i de flesta fallen?
Ja, det finns ju någonting motsättningsfullt i hur det här kommunala folkinitiativet är utformat. Dels så har ju kommunfullmäktige ett mandat som de har fått i kommunalval att fatta beslut på kommunmedborgarnas vägnar. Men sen har ju kommunmedborgarna själva möjlighet att lyfta en fråga upp på den dagordningen. Och sen är det ju upp till kommunfullmäktige att fatta beslut om en folkomröstning ska hållas. Och krux är här då att det krävs 2/3 av kommunfullmäktiges ledamöter som ska vara emot en folkomröstning. Och det betyder ju att det är en opposition i kommunfullmäktige som kan driva fram den här folkomröstningen. Och då kan man ju få 2 olikartade beslut. Vilket kunde bli fallet nu då i Ulricehamn, där kommunfullmäktige har fattat ett beslut att man ska bygga det här kulturhuset med bibliotek. Och där det finns nu då ett initiativ som handlar om att man ska bibehålla den här parkeringen. Och då är ju frågan, ja men, vilket beslut är det som kommer fram i folkomröstningen? Den är ju formellt rådgivande naturligtvis. Eller är det kommunfullmäktiges beslut som ska väga tyngre? Alltså vilket har störst demokratisk legitimitet, som vi statsvetare skulle säga. Och här finns ju en inbyggd motsättning. Och det är ju det som kan skapa spänning här. Nu säger ju kommunfullmäktiges ordförande att man kommer att kräva ett högt valdeltagande, det ska finnas ett tydligt utslag. Men samtidigt så har man ju bjudit in medborgarna, man vill att de ska gå och rösta och man har engagerat sig med att samla in namnunderskrifter. Och jag menar, de blir ju då besvikna och missnöjda. Och det hördes ju också i reportaget att många sa, ja men jag tänker inte gå och rösta, det kommer ändå inte ha någon betydelse. Det finns ett fattat beslut och det kommunfullmäktige kommer att följa sitt beslut. Så det här är en inbyggd spänning.
Ja, vad kan riskerna bli?
Ja, tanken var ju med det här reformerade folkinitiativet att man skulle skapa ett större engagemang hos kommunmedborgarna, man skulle föra demokratin närmare kommuninvånarna. Men i sådana här fall så kan det ju leda till större missnöje. Och det finns ju kommuner där man har fått nya partier efter sådana här kommunala folkomröstningar. Man har också fått ett större missnöje i vissa frågor. Men framförallt så ser vi ju att det har bildats lokala partier efter vissa kommunala folkomröstningar. Och de partierna har skapats av de här aktionsgrupperna som har initierat en folkomröstning men som inte har fått gehör hos kommunfullmäktige.
Så här i Ulricehamn då till sist, hur stora förhoppningar ska Bengt-Olof Foss och de andra som är för det här folkinitiativet ha på att få ha kvar sin parkeringsplats, tror du?
Om man tittar på hur de övriga kommunala folkomröstningarna har sett ut så kräver det ju ett högt valdeltagande. Det skulle tala för att man kan få en parkering. Men det faktum att kommunfullmäktigen har fattat ett beslut i frågan, det talar ju emot att kommunfullmäktige skulle ändra sin ståndpunkt och följa folkomröstningen.
Ann-Katrin Ljungar, tack ska du ha. Du var med oss på länk, ska vi säga, här i rådhuset i Ulricehamn. Bengt-Olof Foss som står bakom initiativet till den här folkomröstningen då. Ja, du kanske kommer behöva starta ett parti efter. Det ser, utsikterna statistiskt inte så ljusa för att du ska lyckas här.
Det är inte aktuellt, nej. Men hon ger ju uttryck för den här, de här motsättningarna som finns i det här. Och det som vi alla möter allt för ofta. Att det är ingen idé, det är redan bestämt, det är redan beslutat, det går inte att påverka. Och det där är ju en farlig väg alltså. Vi är på väg, menar, vi kan ha lite globalt perspektiv på det här också. Hur demokratin är under attack över hela världen. 24% av jordens länder är fullvärdiga demokratier. 75% är det inte.
Viktor Öberg, moderat. Viktor Öberg, moderat kommunstyrelseordförande. Du hör det här, riskerna med att genomföra en sån här folkomröstning och sen försvinner rösterna bara ut i tomma intet. Det spär på missnöjet och kanske till och med politikerförakt.
Ja, och det är ju kanske därför jag ser att systemet för en lokal folkomröstning kanske är för lågt ställda, de här kraven som finns om 10%. I dagens läge när vi har Facebook och allting, sociala medier att nå ut med, det är mycket lättare att nå upp i de här nivåerna. Och vi har ju varit tydliga, alltså det här fattades ju redan en inriktning 2015 att vi skulle bygga bostäder på platsen. Så frågan i sig är ju alldeles för sent ställd och är inte en principiellt viktig fråga för kommunen.
Inte en principiellt viktig fråga för kommunen?
Jo, men man ska också ha respekt för att när det kommer in sent så att säga i processen som Öberg här säger. Jag menar, jag håller med om det. Men vad beror det där på? Jo, för att väldigt få av oss egentligen kanske är beredda eller har insikten, kunskapen till att ta till sig den informationen. Det är inte förrän gräskaparna står där människor reagerar.
Victoria Klarby Svensson till sist och kulturstrateg här på kommunen i Ulricehamn. Vad tror du att den här folkomröstningen kommer leda till nu då?
Jag hoppas ju naturligtvis att vi får ett kulturhus. Det jag tycker är tråkigt är att de barn och unga inte får göra sin röst hörd i det här. Och det är framförallt för framtiden vi bygger det här huset.
Ja, då säger vi tack härifrån Ulricehamn. Tack till alla våra gäster. Vi hörde sist här Victoria Kleiber Svensson, kulturstrateg på Ulricehamns kommun. Bengt-Olof Foss, en av dem som står bakom initiativet till folkomröstningen. Viktor Öberg, moderat kommunstyrelseordförande. Och så Ann-Katrin Ljungar, också professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Preliminärt resultat väntas redan imorgon kväll på valdagen. Helt klart nästa vecka på onsdag. Och sen tror jag politikerna ska säga sitt igen den 24 april om jag inte har fel.
Mm. Mikael Sjödell, direkt från Ulricehamn. Du, det är P1 alltså. Vi ska kort fortsätta till Rumänien där beslutet att stoppa högerextrema Calin Georgescu från presidentvalet har väckt en uppslitande debatt om demokratins status i landet.
Kritiker varnar för att det här beslutet kan ge extremhögern en extra injektion. Rezvan Petri från den politiska plattformen Politik på minuten säger att domstolen fattat ett unikt beslut.
What the court is doing is based on looking at the conduct of the candidate, and that is something new.
Domstolens beslut är i princip baserat på kandidatens uppförande, och det är nytt. Tidigare har du kunnat gilla fascister och fortfarande kandidera, säger Rezvan. Det är i mitten av mars och våren gör sig på allvar påmind i centrala Bukarest. På ett café i hjärtat av huvudstaden träffar jag Rezvan och Vlad. Två unga statsvetare utbildade i London och grundare till sajten Politik på minuten som idag har 150 000 följare. Sajten är riktad mot unga rumäner och syftar till att avkoda den politiska diskussionen som, enligt Rezvan och Vlad, ofta sker över huvudet på vanliga medborgare.
We are trying to stay objective. We don't take sides. We are not a partisan page. We are only partisan to European values, for example.
Vi är politiskt neutrala. Däremot står vi upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, förklarar Rezvan. Redan i februari inleddes en brottsutredning mot Georgescu i vilken han bland annat anklagas för att ha gett stöd för fascistiska grupper samt lämnat falska uppgifter om sina tillgångar och hur hans kampanj finansierats. Utredningen omfattar även misstankar om att en rysk påverkanskampanj på TikTok låg bakom hans seger i den första presidentvalsomgången i december förra året. Att Georgescu nu helt stoppas från att delta i omvalet som ska hållas i maj är vanskligt, anser Rezvan.
If you get convicted and if the judge tells you in the ruling that, you know, you do, for example, 2-3 years of jail, but right now there's no ruling. There's not even a trial going on.
Om du blir åtalad, dömd och fängslad är det en sak. Men i det här fallet pågår inte ens en rättegång, säger Resvan. Beslutet var mer eller mindre väntat. I slutet av oktober förra året hade författningsdomstolen plockat bort en annan extremhögerkandidat, Diana Sosuacha, ledare för det extrema partiet SOS och numera EU-parlamentariker. Enligt många var beslutet att ta bort Sosuacha anmärkningsvärt även det. Skälet till att hon förbjöds att kandidera var att hon inte var presidentfähig. Hennes många extrema uttalanden ansågs inte vara förenliga med landets presidentämbete. Resvan och Vlad har en ambivalent inställning till konstitutionsdomstolens tidigare beslut att stoppa SOS-ledaren Sosuacha och nu Georgescu. Å ena sidan anser de att det är rimligt att stoppa kandidater som flagrant bryter mot de demokratiska principerna och i princip talar om att montera ner demokratin. Men båda är samtidigt rädda för att detta öppnar upp för ett farligt prejudikat.
In the future, in another electoral contest, maybe a new president could decide, or other people could decide to make a case that another candidate, which is maybe liberal, but
i en annan valkampanj kanske en ny president eller andra personer kan besluta att en kandidat som kanske är liberal har brutit mot deras konstitution, säger Resvan. När Georgescu vann presidentvalets första omgång i december uppstod både förvåning och chock inom NATO, EU och de etablerade partierna i Rumänien. Här hade man en kandidat som var på väg att vinna presidentvalet, som hade hyllat rumänska fascister, beundrat Rysslands president Putin och sagt att han vill begränsa NATOs närvaro i Rumänien. När Georgescu under de här dagarna i mars stoppas från att delta i omvalet samlas några tusentalet demonstranter utanför domstolen för att ge honom sitt stöd. Ilskan är stor. Marinella Simon, utbildad ingenjör och tvåbarnsmamma, står i folkmassan med en stor rumänsk flagga i händerna och säger att det behövs en ny politik i landet. En stor del av året lever familjen åtskild, då Marinellas make måste jobba utomlands för att familjeekonomin ska gå ihop.
Lucrează în Germania, a lucrat pe comunitate mai mult timp, acum lucrează la o firmă din Germania.
Min man jobbar i Tyskland och det är en uppoffring vi är tvingade till att göra, säger hon. Marinellas lön är cirka 800 euro. Så om maken hade varit kvar i Rumänien och också tjänat ungefär lika mycket hade det ändå inte räckt för att försörja en småbarnsfamilj. Anklagelserna om att Georgescu vurmar för fascismen och är motståndare till både NATO och EU viftar hon bort.
Nu este adevărat, acest om vrea binele țării, vrea să recupereze tot ce au vândut politicienii din ziua de azi.
Det är inte sant. Den här mannen vill landets bästa. Han vill återuppbygga allt som sålts ut och raserats av dagens politiker, säger Marinella med stark övertygelse. Georgescu var otippad som segrare i det rumänska presidentvalet, men inte helt okänd bland många rumäner. Marcel, som också demonstrerar utanför författningsdomstolen, menar att Georgescu var känd inom de kretsar som nu röstat på honom, men att de etablerade medierna har riktat fokus åt ett annat håll.
People know him, but the big televisions are here, including the national televisions, are basically against him, and no television, no bigger television invited him on the presidential campaign last year to talk.
Resvan Petri från Politik på minuten säger att Georgescu förde sin kampanj mest via olika sociala plattformar, men också genom att besöka byar och mindre städer på landsbygden.
He had this network of churches, not only the Orthodox Church but Pentecostal, Baptist and so on. So he was known there. He was known in the conspiracy theories area of.
Han har haft täta kontakter, inte minst med olika kyrkliga kretsar, och dessutom gjort sig känd för sina konspiratoriska teorier, säger Resvan.
Lots of people saw him on TikTok, indeed, they did see him on TikTok, but they didn't vote it because they are profoundly Eurosceptic, they do not believe in NATO, or they want to, they are pro-Russian, they just wanted to vote for the new guy, wanted to
destroy the old system basically.
Många som röstade på honom gjorde inte det för att de är emot NATO, EU eller gillar Ryssland, utan för att han är den nya killen som vill slå sönder det etablerade politiska systemet i Rumänien, säger Resvan. Milan Jelovic, Bukarest.
Producent för kvällens Studio Est var Cecilia Ingvarsson. Tekniken skötte Mariette Parling. Och jag heter Anna Oskarius. Nu tackar vi för oss.
I konflikt om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Konflikt i Sveriges Radio Play.
Samar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet, och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning där ingen har chans att utmana president Erdogans politik.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mannen som utmanar Erdogan från häktet.
Det är den 20 mars 2025. Det har börjat skymma i Istanbul och på stans gator samlas tusentals demonstranter. De vill visa sitt stöd för Ekrem İmamoğlu, Istanbuls borgmästare och president Erdogans främsta politiska rival. Hans parti CHP, som är socialdemokratiskt och sekulärt, har på senare tid allt mer utmanat Erdogans moderata islamistparti AKP, framförallt i storstäderna. Men nu har han gripits och häktats, anklagad för bland annat korruption.
Här i kommunhuset så har folk som jobbar här samlats. De har inte åkt hem sedan igår.
När Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros åker till Istanbuls stadshus för att intervjua lokalpolitiker om situationen, trängs demonstranter utanför de stora glasdörrarna. Slagorden ekar. Och situationen eskalerar. Demonstranterna bankar på de stora glasdörrarna och vill komma in för att undkomma polisens tårgas. Tårgas som också märks inne i stadshuset när det sticker i ögonen på folk som är där.
Alltså det utbröt panik och fortfarande kan jag höra folk som bankar.
En bild av många från ett Istanbul som kokar av demonstrationer just nu. I Turkiet som beskrivs som allt mer auktoritärt.
Gäst är Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.
Okej Samar, jag tänker om vi tar det här från början. Vem är den här mannen, Ekrem İmamoğlu?
Han föds i provinsen Trabzon på 70-talet, växer upp på landsbygden. Han spelar handboll och fotboll under uppväxten. Alltså en sportkille på samma sätt som Erdogan.
Mm-hmm.
En man av folket, även han. Erdogan anhängare menar till och med att han är något av en Erdogan copycat, en mm-hmm. Erdogan wannabe.
Okej.
I tonåren flyttar familjen till Istanbul, Turkiets största stad. Och efter universitetsstudierna börjar han arbeta inom familjens fastighetsbolag och sitter också i styrelsen för ett basketlag och ett fotbollslag. Hans familj är politiskt engagerad. Han går själv med i socialdemokratiska CHP 2008. Och redan året därpå så väljs han som distriktordförande i Beylikdüzü, ett distrikt i Istanbul.
Sayın Cumhurbaşkanım.
Och 2014 så blev han borgmästare i det distriktet.
Seçim olmasını diliyorum.
Men okej, den här perioden är ju samtidigt en tid då presidenten Erdogan tar över Turkiet allt mer. Och även om de då verkar ha vissa likheter i sin uppväxt och sportintresse och så, hur skulle du jämföra deras framtoning, hur de ser ut och sådär?
Sözlerimin hemen başında bugün
Erdogan ses som en stark ledare, en seriös ledare som vet vad han gör, medan İmamoğlu framställs som en mjukare figur som barn tecknar många gånger och skickar sina teckningar av honom till İmamoğlu, allt från streckgubbar till att ja, vissa faktiskt lyckas med att fånga hans utseende. Och han delar jättegärna med sig av de här bilderna på sociala medier. Han jobbar väldigt mycket på att nå folk på sociala medier, vilket gör att många unga dras till honom. Men det används också mot honom av Erdogans anhängare. Mm-hmm. Att de som stödjer İmamoğlu är osedliga, omogna, udda människor.
Men okej, vad händer sen i İmamoğlu's politiska karriär då?
Ja, 2019 så ställer han upp i lokalvalen där han kandiderar till att bli borgmästare i Istanbul. Under sin turné så åker han med sin turnébuss och en pojke, 16 år gammal, springer efter bussen och ropar: allt kommer bli bra. Det här anammade Ekrem İmamoğlu och den här meningen blev slogan för hans kampanj. Allt kommer att bli bra. Och det här visar igen hur bra han är på att fånga upp vad vanliga människor säger. Och han vinner valet, men valresultatet ifrågasätts av Erdogan. Han hävdar valfusk och så tvingar Istanbul att ta om lokalvalet. Mm-hmm. Men İmamoğlu vinner igen med större marginal.
Och hur reagerar Erdogan då, presidenten och hans parti på det då?
De blir såklart inte glada för det resultatet, och i samband med att İmamoğlu fick veta att det här valet, lokalvalet, kommer att tas om, så var han irriterad över det och ska vid tillfälle ha kallat den turkiska valmyndigheten för dårar.
Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu has been sentenced to jail.
Då blev han dömd för förtal för det uttalandet, mm-hmm, till över 2 års fängelse och förbjöds att verka politiskt. Men sen så har han kunnat göra det ändå eftersom han har överklagat den här domen till högsta instans.
Men då har alltså İmamoğlu lyckats nå den här posten trots allt som borgmästare i Istanbul, vad det verkar till Erdogans förtret. Hur stort är det?
Det är väldigt stort. Erdogan var själv borgmästare i Istanbul och AKP, Erdogans parti, hade Istanbul i över 20 år. Så att förlora en så viktig stad som är Turkiets finansiella hubb, det var ett väldigt stort nederlag. Erdogan har själv sagt att ja, den som förlorar Istanbul förlorar Turkiet, och det är någonting som många är överens om.
Så vad gör İmamoğlu sen då? Ger han sig in i den kampen att försöka gå in i den nationella politiken?
Ja, absolut. Under presidentvalet 2023 så ställer han upp som vicepresidentkandidat. Men trots att İmamoğlu vann Istanbul i lokalvalen, så vann Erdogan presidentvalet det året. Men İmamoğlu's karriär fortsätter. Den 31 mars 2024 så vinner han Istanbul igen. Och den här gången så accepteras valresultatet av president Erdogan. Han håller ett tal där han låter väldigt försonande, där han pratar om nationell samling, och det uppfattas i Turkiet som att ja, Erdogan har den här gången accepterat valresultatet och vill ha lugn och ro i den turkiska politiken.
Och hur är stämningen bland İmamoğlu's supportrar då?
Jag åkte till ett distrikt som heter Besiktas och CHP är väldigt starkt i det distriktet. Och där firade människor med CHPs flaggor. Man spelade musik som alla sjöng med. Många ungdomar var där. Och man kunde se faktiskt att ja, de som står bakom Imam Olo är inte bara unga, sekulära personer, utan jag kunde se där kvinnor som är beslöjade, som viftar där med CHPs flaggor.
Okej, Samar, så om vi går över nu då till det som händer i mars i år, då verkligheten på något sätt kommer i kapp i Imam Olo, eller vad man ska säga. Ta oss igenom vad det är som sker.
Ja, det börjar den 18 mars. Då bestämmer Istanbuls universitet att ogiltigförklara Imam Olos examensbevis.
Mm-hmm.
Man kan inte enligt turkisk lag ställa upp som presidentkandidat om man inte har universitetsexamen.
Mm-hmm.
Dagen efter så grips han i en gryningsrazzia. Innan han greps så passar han på att spela in en video som han publicerar på sociala medier och där han menar att det här är ett orättvist gripande och att han kommer att kämpa.
Evin 16 miljoner İstanbullunu.
Man ser att han står i sin walk-in closet. Bakom honom så ser man några kostym som hänger. Och ja, han står där och knyter sin slips. Och han pratar även om att han kommer att fortsätta hålla huvudet högt. Och det är det han vill signalera, just det här. Att jag räds ingenting och kommer att bemöta det här med heder.
Och hur ser det ut sen när han grips då?
Ja, det finns bilder på en rad kravallpoliser som är välutrustade, står utanför hans hem med sina sköldar. Och så ser man när Imam Oglu körs iväg av en karavan av bilar.
Och bara så jag förstår här, vad är det han anklagas för och vad svarar Imam Oglu själv på det?
Ja, han anklagas för korruption, för att ha bildat en kriminell organisation som har ägnat sig åt utpressning av affärsmän, där han har tagit emot mutor, där han har olagligt lagrat personuppgifter, och han anklagas även för samröre med en terrororganisation, och här menar man PKK. Imam Olo förnekar alla anklagelser och skriver på X att han är utsatt för en politisk kupp.
Och Samma, du som följer då de här stora demonstrationerna som blossar upp i Istanbul efter det här på plats. Beskriv, vad är det för scener som utspelar sig där och vad säger folk till dig?
Dagen efter han blev gripen så började studenterna demonstrera utanför deras universitet, gick ut under rasterna, demonstrerade, gick tillbaka till sina seminarier. De berättade att även många professorer ställer sig också bakom de här demonstrationerna, så de har ju tillåtit studenterna att gå ut och demonstrera.
Only reason is that he is the main opposition of Erdogan and he can maybe the only person who beat Erdogan in election.
Jag träffade två studenter utanför Istanbuls universitet, Ikrem och Melike. Och de var övertygade om att president Erdogan ligger bakom gripandet, att det här är politiskt motiverat, och menade att Imam Olo är den enda som idag kan utmana president Erdogan. Och jag frågade om de tror på de här anklagelserna om korruption och samröre med terrororganisationer och så.
All students are terrorists, all feminists are terrorists.
Och så svarade Melike då att ja, studenterna är terrorister, feministerna är terrorister, alla som motsätter sig Erdogans politik är terrorister.
You would like to say your name?
Ekim, yeah, I can say.
And I'm Melike.
När jag intervjuat dem färdigt så undrade jag om jag kunde ta deras namn och kunde fotografera dem, för att andra som jag intervjuade ville inte ställa upp varken med namn eller bild.
We are not criminal.
We are not criminal.
Men Melike och Ikrem hade inget emot att bli fotograferade. Vi är inga kriminella, sa de.
Men vad är det för scener som utspelar sig där runt Istanbul då? Alltså, blir det stökigt?
Ja, det blir det faktiskt. Demonstranterna och polisen, kravallpolisen, drabbas samman då och då. Där polisen skjuter tårgas och även beskjuter demonstranterna med vattenkanoner och gummikulor. Och de här scenerna utspelar sig inte bara i Istanbul utan i olika provinser runt om i landet.
Det är måndagen den 24 mars. Efter flera dagar av protester har Erdogan samlat till kabinettsmöte i presidentpalatset i Ankara. Efteråt håller han ett tv-sänt tal.
Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum.
Från ett podium omgärdad av turkiska flaggor kallar presidenten de pågående protesterna för provokationer och säger att de ansvariga kommer att ställas inför rätta.
Cesaretiniz varsa yolsuzlukların.
Erdogan anklagar demonstranterna för att attackera polisen och störa den allmänna ordningen, och han beskyller oppositionen för att uppvigla till oroligheterna. Och jag, Samar, om vi ser på den här situationen nu ur demonstranternas perspektiv, som jag alltså vill att Imamoglu ska släppas och få ställa upp i val. Kan sådana här protester göra någon skillnad? Alltså, kan de få igenom det?
Ja, det är nog många som undrar. CHP:s ledare Özgür Özel gick häromdagen ut och sa att vi kan inte hålla på att demonstrera varje dag, utan vi kommer kalla till stora demonstrationer varje lördag. Mm-hmm. Vilket de har gjort nu. De har kallat till stora demonstrationer. Och även att var och en får demonstrera från sitt hem, så att säga, genom att gå ut på balkongen eller öppna fönstret och börja slå på kastruller och stekpannor.
Okay.
Och det som skulle kunna ge effekt, det är att CHP har publicerat en bojkottlista, en lista på företag som ska bojkottas. Alltså, som man menar att de här företagen inte stödjer demonstrationerna och ska då bojkottas. En av de företagen som finns med på den här listan är en väldigt känd kafékedja. En vän till mig berättade att hon har en sån kafé nära henne. Hon berättade att ja, den är helt tom. Mm. Det var den under dagen. Men sen under kvällen så fylldes den med människor. Och hon fick en känsla av att ja, alla som är där är AKP-anhängare, ungdomar från AKPs ungdomsförbund. Och ja, hon menade att det var väldigt många kvinnor som bar slöja som var där till exempel för att stödja kedjan.
Så det pågår någon slags kamp på gatorna här, till och med var man ska dricka sitt kaffe och inte?
Ja, precis. Och vilka kläder man ska köpa och vilka medier man ska följa. För att det finns ett antal medier som är med på den här bojkottslistan.
Men om vi antar istället då att Imamoglu faktiskt sitter där han sitter i häktet och att det blir svårt för honom att fortsätta med politiken här. Vad betyder i så fall det för Erdogan och hans grepp om Turkiet?
Ja, det betyder att Erdogan är inte redo att släppa taget om Turkiet. Och de som kritiserar gripandet av Imamoglu menar att Turkiet går mot en mer odemokratisk och auktoritär riktning. Och en annan viktig sak som många bedömare pekar på, det är att Erdogan och hans familj riskerar att själva bli åtalade för korruption om de förlorar makten.
Men du, den där sloganen som Imamoglu haft, som du sa han plockade upp från en pojke på gatan, att allt kommer att bli bra. Kan hans anhängare verkligen tro på det just nu?
Ja, de jag pratar med menar att de kommer fortsätta att kämpa tills det blir bra. De som är ute och demonstrerar är väldigt motiverade. Och ja, en sak att nämna, killen som myntade det slogan "allt kommer att bli bra", Berkay Gizgen, är nu gripen. Han greps i söndags under en demonstration. Nu är han 21 år gammal.
Så han sitter i häkten nu då?
Ja, tillsammans med runt 1400 andra personer. Det handlar om journalister, folk som jobbar inom kulturen, politiker, studenter. Så det är många som är gripna till den graden att enligt medieuppgifter så har man inte plats längre för nya fängslade i Istanbul. Så de kommer att transporteras till andra provinser.
Tack så mycket, Samar.
Tack.
Programledare Robin Olin, gäst Samar Hadros, producenter Lova Nyqvist-Sköld, Karl Kadhammar och Stina Fischer.
Fredagskvällen lider mot sitt slut och som brukligt är på fredagar så sänder vi folkets dikt, vilket betyder att vi alla kan önska. Och Kerstin Ros, hon vill höra den här av August Strindberg.
Barnen sjunger utanför. Välkommen åter snälla sol som jagat nordanvinden. Nu har du sovit sen i fjol och vaknar röd om kinden. Värm upp vår jord så växer råg och fyller bondens lada. Värm sund och vik och vind och våg, så får vi gå och bada. Välkommen åter snälla sol, lys över land och vatten. Nu klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten.
Etienne Glaser läste August Strindbergs dikt Barnen sjunga utanför från 1902, önskad av Kerstin Ros. Sen hörde vi stycket Adoration av Florence Price. Violinsolisten Randall Gusby spelade tillsammans med The Philadelphia Orchestra och dirigenten Yannick Nessé-Séguin. Skriv och önska till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
Och det sa Ann Lingebrandt.
Ekot börjar med USAs vicepresident J.D. Vance uppmärksammade besök på en avlägset belägen amerikansk bas på Grönland. Danmark har inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och det måste ändras, sa vicepresidenten på Pituffik Space Base.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Men Ekots utsända i USA Simon Isaksson menar att de trots på ytan hårda tongångarna från vicepresidenten så var det ändå en något mjukare amerikansk linje om Grönland som hördes under kvällen.
Det skiljer sig lite grann från Trumps budskap som har varit att USA ska ha Grönland. Här öppnar J.D. Vance upp för en del diplomatiska samtal i alla fall när han ändå pratar om det här med självbestämmandet och att USA ändå är intresserad av att det ska bli en stor upprustning på ön för amerikanernas och grönländernas säkerhet.
Simon Isaksson. Så gäller det den i Turkiet gripne svenska journalisten Joakim Medin. Rojava-kommittéerna, ett nätverk som styr det kurdiska styret i den syriska provinsen Rojava, tillbakavisar att Medin skulle vara medlem i deras nätverk. Vi vill härmed göra klart att Joakim Medin inte är och aldrig varit medlem i Rojava-kommittéerna, skriver de i ett mejl till Ekot. Medin som i Turkiet anklagas bland annat för att ha deltagit i en aktion i Stockholm som anordnats 2023 av Rojava-kommittéerna just. En man i 70-årsåldern dog i en drunkningsolycka i förmiddags utanför Backe i Jämtland. Det rapporterar P4 Jämtland. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lenart.
P1, Sveriges Radio. Natten fortsätter i sällskap med mig, Kristina Höglund, mellan programmen. Och vi har en högkvalitativ blandning av politik, kultur, historia och mat. Vi ägnar oss åt gängkrig på sociala medier och åt polygami. Och dessutom, om en halvtimme, då hör vi premiäravsnittet av Stils nya frågepodd.
Hur får man egentligen ny inspiration när man har tröttnat på hela sin garderob? Och hur är det nu med päls? Är det bättre att bära vintage eller fuskpäls? I veckans samtal med stil svarar vår modedoktor Susanne Ljung på lyssnarnas frågor. Lyssna på Samtal med stil när du vill i Sveriges Radio Play.
Men först nu, politik.
Den europeiska ytterhögern slöt upp bakom Donald Trump, men den amerikanska presidenten visade sig ha tröttnat på Europa och tog istället ett kliv närmare Putins Ryssland. Vad innebär det här för alla som hoppats på ett europeiskt svar på MAGA? Det här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in tisdagen den 25 mars 2025. Klockan är 11. Andreas Liljeheden, klockan 11 även i Bryssel. Hej.
Det är det. Hallå då. Mm.
Du, Andreas, du har säkert följt hur den amerikanska tidningen The Atlantics chefredaktör av misstag blev inkopplad i en krigschatt med den politiska eliten i Vita huset.
Det var ju oerhört hårda ord mot Europa i den här chatten där man beskrev Europa som patetiska snyltare och att J.D. Vance sa att han hatade att behöva baila ut, alltså lösa ut Europa igen.
Alla vi som har chattgrupper och telefoner kan ju hålla med om att det kan vara svårt att hålla reda på alla de där kontakterna. Men vi ska ju prata om det där nu med relationen mellan USA och Europa. Den europeiska ytterhögen jublade över Donald Trumps andra intåg i Vita huset, men bara 2 månader efter den nya amerikanska presidentens installation har hurraropen tystnat något. Amerikanernas allt tydligare avståndstaganden till Europa när det kommer till försvar och handel har satt en kil i de transatlantiska relationerna, kan man väl säga. Så hur kommer den politiska kraft som blev EU-valets stora vinnare att hantera den nya världsordningen där Ukraina nu behöver Europa mer än någonsin? Och för att prata om det här har vi 2 personer med oss i dagens program. Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Hej på dig.
Hej, hej.
Och sen har vi med oss Ann-Katrin Ljungar, lektor och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Och hon forskar om populistiska högerradikala partier i Norden och Europa. Hej Ann-Katrin.
Ja, hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Det var en lång titel.
Ja, precis. Men och så är jag faktiskt professor numera.
Rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt.
Det är bra. Om vi börjar då med dig Andreas, om vi ska prata om den här nya europeiska ytterhögen. Om du bara skulle beskriva exakt vilka är det vi syftar på?
Ja, men kort kan man ju säga att vi pratar om partierna som ligger till höger om den traditionella högern i Europa. Så vi har konservativa och kristdemokratiska partigruppen EPP som är den största partigruppen. Och till höger om den, längre ut på högerkanten, så finns det flera olika grupperingar som kanske då ligger olika långt ut på skalan över ytterhögern, kan man säga.
Och om man ska prata om de här 3 grupperna då handlar det om patrioter för Europa, sen har vi ECR, Europeiska konservativa reformistgruppen, och sen så har man den här ESN.
ESN.
Precis, Europe of Sovereign Nations heter den gruppen. Det är de 3.
Mm. Då pratar vi om liksom Europaparlamentet, där finns det de här 3 grupperna, precis som du sa, patrioter för Europa. Det är ju den tredje största gruppen faktiskt, med 86 ledamöter, och där har vi partier som Le Pens parti, Nationell Samling, vi har Salvinis italienska Lega, vi har spanska Vox, ungerska Fidesz med flera. Sen har vi, precis som du sa, ECR, konservativa reformister, det är ju en gammal grupp som brittiska Tories startade från början, och de har 80 ledamöter, det är den 4:e största gruppen. Där hittar vi Melonis Italiens bröder, svenska Sverigedemokraterna, Polens lag och rättvisa. Och sen så har vi då den här minsta gruppen i Europaparlamentet, ESN, suveräna nationer, 26 ledamöter. Och de domineras ju framförallt av tyska AFD, men där finns också Zemmours parti, Reconquête från Frankrike.
Cecilia, ytterhögern har ju varit stark i de länder du bevakar som korrespondent. Italiens bröder hör vi om Nationell Samling, Reconquête i Frankrike. Hur tongivande skulle du säga att de här partierna är i de här länderna, i den här regionen?
De är tongivande fast lite olika i de olika länderna, menar Giorgia Meloni med Italiens bröder. Hon är ju premiärminister, hon har ju makten. Mm. Så att det är ju klart att hon har ju också nu kunnat lägga fram förslag och driva en politik som börjar sakta märkas i Italien. I Frankrike så är ju då också Nationell Samling, de är ju mäktiga, det är ett stort parti, det är det största partiet i Frankrike. Men på grund av hur valsystemet är organiserat så har de ändå inte fått fullt så mycket makt i nationalförsamlingen som de skulle kunna ha fått om det hade varit samma typ av system som i Sverige.
Ann-Katrin, vi hör ju om en mängd partier här, vitt skilda. Vad är den gemensamma nämnaren för det som vi ändå benämner som ytterhögern i Europa?
Det är ju att man är motståndare till migration. Man värnar den nationella identiteten och traditionen. Man är oftast värdekonservativ när det gäller familjevärderingar, syner på HLBTQ-frågor. Så att när det gäller sakpolitiken så finns det stora likheter mellan partierna. Däremot så skiljer de sig när det gäller då synen på Putin och numera allt mera för Trump. Och där kan man ju säga att Orbán blir en form av vattendelare som har drivit hur Ungern har glidit tillbaka när det gäller demokratin, alltså inskränkt pressens möjligheter, kontrollen av domstolarna och så vidare. Och där kan man ju säga att den här då nya partigruppen Patrioter för Europa är ju samlad kring Orbán och Fidesz. Och däremot då ECR kan beskrivas som den mer anständiga partiet ytterhögen, som också då det konservativa partiet i Europaparlamentet, EPP, har sagt sig kunna samarbeta med.
Och när du säger anständiga, vad menar du med det? På vilket sätt är det mer anständigt?
Man accepterar inte lika mycket extremism i ECR. Också synen på Orbán. Alltså han har ju en idé om en illiberal demokrati. Och den illiberala demokratin, det är ju någon form av auktoritär demokrati som vi också ser nu hos Trump. Att man blir vald i demokratiska val, men när man väl har kommit till makten så försöker man stärka sin egen position genom att ändra valsystemet. Man vill begränsa pressens möjligheter.
Vi kommer komma in lite grann på